Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vilka tror ni skulle spela era föräldrar? I en miniserie om deras liv innan ni föddes.
Det skulle ju behöva två unga. Mina föräldrar var väldigt unga när jag föddes. 22 och 25.
Gud vad svårt.
Ja, jättesvårt, jag har aldrig tänkt tanken.
Den öppnar, det var som att öppna en helt ny dörr i hjärnan. Den frågan. Jag har aldrig någonsin tänkt på detta.
Jag tycker också själv att det är en otroligt svår fråga att svara på, men just därför tycker jag att den är så intressant. För att för Bergman kändes det uppenbarligen så friktionsfritt att gå in i den här typen av fantiserande om sina föräldrar.
Ja, men jag kan ju tänka mig vilken typ, alltså att min mamma måste ju vara någon så här blond komedien.
Typ Sissela Kyle-style eller?
Nej. Nej, det är inte rätt utseende.
Maria Bonnevier fast rolig.
Är hon ens blond? Hon har för lugn energi. Det måste vara liksom... Jag vet inte.
Ja, hon är lite lugn och lite...
Jag tror jag vill att Josefin Bornbusch skulle spela min mamma.
Ett tydligt och definitivt svar från Mikaela. Rebecca, har du någon casting till dina föräldrar?
Jag började tänka på det, men jag kände att jag inte vågade tänka den tanken fullt ut. I och med att jag nu har den här vetskapen om att de lyssnar... På podden så har det liksom lagt ett så hämmande filter över min förmåga att tala ärligt om min familj. Så jag passar på det här. Men jättevackra och karismatiska skådespelare.
Välkomna till det 21:a avsnittet av Gästabudet. Jag som talar heter Mikaela Blomqvist. Vi befinner oss i mitt kök i Göteborg. Och med mig har jag
Lyra Ekström Lindbäck.
Och en gäst som är
Lydia Sandgren.
Lydia, du är författare till samlade verk som säkert nästan alla som lyssnar känner till. Och du är också psykolog. Och det är faktiskt så vi känner varandra från början. Från någon läsecirkel.
Just det, om Lacan.
Ja.
Riktigt svårt.
Ja.
Ska det vara.
Du har också en egen podcast. Som heter Har du inte läst den? Som du har tillsammans med Hedvig Löfqvist.
Precis.
Den är rolig och den rekommenderar jag att ni lyssnar på. Och med oss från Heidelberg har vi också...
Rebecca Kärde.
Och jag, Malte Persson,
ja.
Som råkar vara här.
Exakt. Precis, och vi spelar då alltså in på distans för ovanlighetens skull. Och är lite nervösa över det här, för vi fattar väldigt, väldigt lite av hur teknik fungerar. Men jag har köpt en mikrofon som är så otroligt stor att det känns som att den eventuellt kan kompensera för den mänskliga faktorn här.
Här i Heidelberg alltså, där i Göteborg får ni lösa era egna problem.
Ja, precis. Men här har vi i alla fall liksom en totem.
Här i Göteborg så behöver den mänskliga faktorn aldrig stärkas, är mitt intryck. Jag skulle betala för ett glas vin tidigare idag på en bar. Och så säger bartanden, ja det var ni som drack Riesling. Och då säger jag, ja det var bara jag. Och då svarar bartanden, det är inte så bara. Och ler, moderligt, skärmigt.
Men är det inte bara i Stockholm man inte beter sig så och så i resten av Europa så små pratar man lite med varandra.
Har du varit i Tyskland, Mikaela?
Mm, i Berlin, och det var inte riktigt Tyskland.
Säger folk, pratar folk om hur goa de är med varandra i Tyskland, Rebecka?
Nej, det är ingen som säger det i Göteborg heller.
Nej, men man gör det liksom.
Vad säger du, Lydia? Går folk runt i Göteborg och säger att de är goa?
Ja, men det finns ändå en viss typ av folk som gärna liksom lajvar eller som iscensätter den goa göteborgaren. Jag tror faktiskt att jag själv ibland faller i den fällan.
Men jag tänkte säga, men de är inte från Göteborg, de är från kranskommunen.
Precis, ja, men det är ju jag. Jag är från Mark. Alltså det tror jag absolut. Kanske inte ur göteborgare.
Men hur ska man veta skillnaden? När är en göteborgare äkta och när lajvar en göteborgare göteborgare?
Gud, vilken bra fråga.
Om de ser ut som att de är tagna ur Håkan Hellström-filmen, då lajvar de göteborgare.
Absolut, det så är det.
Vad är det som skiljer dem då? Är de lite för snygga och välklädda?
Nej, men kanske att de går runt på gatan med en gitarr och spelar.
Det är inte naturlig värme, utan det är tillgjort.
Nej, men de anstränger sig lite för mycket.
Ja, jag känner igen...
Men det är min känsla i Göteborg hela tiden.
Nej, det kommer naturligt, Lyra.
Ja, vi har i alla fall väldigt trevligt här. Hur är stämningen i Heidelberg?
Vi laddade upp genom att gå och besöka vad som vi tror är Tysklands största vinfat.
Ja, das Heidelberger Fass.
Ja, fjärde generationen. Det har funnits tre tidigare, har vi läst på Wikipedia.
Ja, alltså Rebecca har bott här jättelänge utan att känna till det fatet. Så det krävs att jag kom och berättade för henne att det här berömda fatet som bland annat är... finns med i två dikter av Heine och en hel rad andra litterära verk, till exempel Moby Dick och Les Misérables.
Ja, så vi har haft en jättebra eftermiddag på Wikipedia och vid det här
fatet
som var faktiskt ett otroligt stort vinfat.
Ja, det var ett väldigt stort fat. Det var alltså absolut ingen falsk marknadsföring. Det var ett stort fat.
Det var ett jättestort fat.
Och pratade ni då med vinfatsägaren och vinfatsägarens föräldrar? För det här hade ju funnits i samma familj i generationer.
Det är någon kurfurste, va?
Ja, precis. För den ligger i slottet. Fatet bor inuti Heidelbergs slott. Och det förklarar delvis kanske varför jag inte har sett det inomhus. För det har inte varit så fruktansvärt mycket där. Men nej, alltså jag tror att snarare att ägarna av det här fatet är vi alla, tror jag. Jag skulle tro att det är kommunal egendom. Så det kan man ju glädja sig åt, vi som betalar skatt i Heidelberg.
Men fick ni dricka något från fatet, eller?
Nej, vi väntade lite med att börja dricka.
Så. Ja, precis. Men det ser ut så på alla liksom 58 selfies som vi tog vid fatet, så ser det ut som att vi har druckit av fatet, för det var liksom en väldigt de blev inte jättebra, men nej, vi fick dem inte dricka, för det är tydligen så att det här fatet läcker, så där man har bara fyllt på det tre gånger genom historien innan man till slut gav upp och insåg att det hade en funktion förutom att vara imponerande, antar jag, och den funktionen lyckas den inte fylla, dessvärre.
Så det är lite som Tysklands svar på Vasaskeppet.
Ja, precis.
Ja, precis.
Abraham tog veden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven och så gick de båda tillsammans. Far, svarade Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sade, här är eld och ved, men var är fåret som ska offras? Min son, svarade Abraham, Gud utser åt sig det får som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han lade upp veden och band sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Are you bloody motherfucking asshole?
Are you bloody motherfucking asshole? Vi ska tala om föräldrar idag. Och jag blev ombedd av Rebecca, tror jag, att inleda med något psykoanalytiskt.
Det var kanske jag, tror jag faktiskt.
då tänkte jag, jaha, vad ska jag välja då? Men min första tanke var faktiskt att det blir förstås Freud.
Mm.
Men vad ska jag välja av Freud?
Vilken guldgruva.
Mm.
Det känns som att vi kommer börja och sluta med Freud. Fast kanske på lite olika sätt.
Mm.
Idag.
Det tror jag.
Ja.
Ser mycket, mycket fram emot detta. Men då letar jag fram texten Familjeromanen hos neurotikerna. Som är en text från 1909. Det är innan Freud hade utarbetat Oidipuskomplexet. Den här tanken om familjeromanen är på sätt och vis besläktad och fungerar som en slags föregångare till Oidipuskomplexet kan man väl säga. Eller innan tankarna hade liksom nått fram till det så använde han den här metaforen istället. Som jag tycker är ganska intressant som metafor, familjeromanen. Och jag tänker att jag läser lite ur inledningen. Den uppväxande individens frigörelse från föräldrarnas auktoritet är ett av utvecklingens nödvändigaste, men också smärtsammaste resultat. Det är absolut nödvändigt att denna frigörelse fullbordas, och man får anta att varje normalt utvecklad människa i viss utsträckning har uppnått den. Det, ja.
Optimistiskt.
Ja, det tyckte jag också. Hur vanligt är det idag, tänkte jag. Faktum är att samhällets framåtskridande bygger på denna motsättning mellan de båda generationerna. Å andra sidan finns det en kategori neurotiker vars tillstånd uppenbarligen är betingat av att de har misslyckats med denna uppgift. För det lilla barnet är föräldrarna i början den enda auktoriteten och ursprunget till all övertygelse. Att bli lik dem, det vill säga den av dem som är av samma kön, att bli vuxen som far och mor är det intensivaste och mest avgörande önskemålet under dessa barnår. Men när intellektet utvecklas vidare blir det oundvikligt så att barnet så småningom lär känna vad för slags föräldrar det har fått. Det lär känna andra föräldrar, jämför dem med sina egna och får på så sätt rätt att tvivla på att de är så makalösa och enastående som de har trott.
Förlåt, kan inte resultatet vara motsatt här? Att man istället blir så här, fan vilken tur jag har så fick just de här föräldrarna. Föräldrar i allmänhet verkar ju vara total skit. Men...
Hade du någon vän i tonåren som tänkte så?
Du tänker på mina egna barn. Okay.
Små tilldragelser i barnets liv som framkallar en känsla av missnöje hos det erbjuder en anledning att börja kritisera föräldrarna och att i ställningstagandet mot föräldrarna utnyttja den vunna kunskapen att andra föräldrar i många hänseenden är att föredra. Och så sen så beskriver Freud då hur varje människa som barn, inte som vuxen, men fantiserar ihop sin egen familjeroman där det finns ett antal fantasier som är vanliga. Till exempel att man egentligen har andra, mer betydelsefulla föräldrar.
Typ Mio min Mio. Att ja. Hans pappa är kung i ett annat land och sådär.
Ja, det är typiskt. Och så sen då när barnet blir lite äldre och förstår att man inte kan ha en annan mamma eller att det är svårt att... Freud skriver så roligt som han alltid gör. När så kännedomen om faderns och moderns olikartade sexuella relationer tillkommer förstår barnet att pater semper intersectus est, faderskapet alltid är osäkert, under det att moderskapet är certissima, i högsta grad säkert. Och då börjar barnet istället tänka sig att modern kanske har varit otrogen och att det har en annan mer betydelsefull far.
Ah,
vilket också dessutom då ger barnet, pojken, tillfälle att fantisera om sin mor. Ah.
Hade ni någon sån fas? Jag kanske inte är min pappas dotter.
Inte som jag kan erinra mig. Det kan ju vara bortträngt naturligtvis.
För det skriver Freud också, att ofta kommer den vuxna inte ihåg de här.
Alltså ett bevis. Min reaktion bevisar att Freud hade rätt.
Jag kommer ihåg att det slog mig som ett skakande faktum. Men jag måste nog ha varit äldre då. För jag förstod vad DNA var. Liksom. Men min pappa har ju en enäggstvilling. Och jag insåg att jag kommer aldrig någonsin kunna vara helt säker på om det är min pappa eller hans enäggstvilling som är min pappa. För ett DNA-test kommer ju inte visa någonting i den frågan.
Just det, gud vad sjukt.
Ja, det här bevisar också Freuds tes.
Det står för övrigt i texten att fantiserandet fortsätter långt efter puberteten. Så.
Sluta titta så menande på mig, Mikaela.
Men jag hade nog någon sån fas. Jag trodde nog att definitivt att jag var mina föräldrars barn. Men jag tänkte nog att jag egentligen borde vara barn till någon som hade ett slott och sånt där, men typiskt.
Är inte alla blonda i din familj?
Jo, men jag tror att det gav väl också såna tankar att jag var inte så lik min familj, för jag var mörk redan som barn och alla andra var ljusblonda. Så
du hade ändå något som utmärkte det där. Jag var väldigt förtjust i sagan Askungen, som jag var djupt identifierad med. Och Askungen växer ju upp liksom utan, där finns också liksom betydande föräldrar som är frånvarande på något sätt. Hennes pappa är väl liksom någon slags höjdare.
Kung.
Är en kung.
Jag har för mig det. Och sen har hon ju en väldigt närvarande bonusmamma.
Ja, exakt. Men pappan är liksom ändå lite borta i berättelsen. För han kan ju inte, han skyddar henne. Jag tror han dör på något vis. Ja. Och att hon är utlämnad där till bonusmamman och bonussystrarna.
Är det här ett försök att smutsa ner ordet bonus?
Inga kommentarer. Jag gillar ordet plastmamma. Jag tycker att det är synd att det har fallit ur bruk. Det låter som att man är någon sorts trophy wife.
Just det, men det är väl att det ska då vara olämpligt att kalla det plast för att det låter negativt.
Jag måste uttrycka mig försiktigt nu för mina föräldrar har börjat lyssna på podden. Och de har saker som de vill framföra. Dels så vill min pappa säga, för jag sa i förra avsnittet att jag inte var säker på att min pappa visste vad en podd var för någonting. Men idag talar jag med min mamma i telefon. Och då hör jag pappa skrika någonting i bakgrunden. Och så säger mamma, pappa säger att han vet visst vad en podd är. Så jag känner att jag bara framför det på min pappas skull, att han vet precis vad en podd är. Sen så vill han också säga till Lydia att du är hans absoluta nu levande favoritförfattare.
Wow.
Ja. Och sen så vill han också gärna veta om du skriver på en ny bok, vad den handlar om och när den kommer.
Det är de tre svåraste frågorna.
Alltså det låter som att dina föräldrar bara har väntat på att vi ska ha temaföräldrar så att de äntligen kan ta plats här.
De blev lite illa till mods när jag sa till dem att temat var föräldrar. De sa att jag får inte prata om dem. Men jag tror att det var en sån liksom skenblygsam önskan. Jag tror att de är jätteglada över att jag pratar om dem nu.
Man undrar genast vad det finns för hemligheter i familjen när du säger så.
Ja, det kan man fråga sig. Men nu undrar min pappa när Lydias nya underbara bok kommer.
Under 2020-talet, kan jag lova. Optimistiskt.
Det var tyvärr en helt adekvat kommentar.
Ja. Ja. Men Lydia har ju själv blivit förälder.
Exakt.
Och det sinkar väl ner allt lite?
Ja, det gör det. Men jag hade nog varit fruktansvärt långsam ändå, tror jag. Jag tror att det både sinkar ner och också snabbar upp på något konstigt vis. Mm. Vi får se. Det kanske, nästa bok kanske handlar om det. Nej, gud vad tråkigt. Nej. Jag tar tillbaka allt jag sa.
Du sa till mig, jag träffade ju på dig några veckor. Så träffades vi i kvarteret, för vi bor ganska nära varandra. Några veckor efter att du hade fått barn. Och då sa du att du absolut inte skulle skriva en mammabok.
Ja, och det låter ungefär som när Rebeckas föräldrar säger, jag vill absolut inte att du ska prata om oss. Men det är, jag ska inte, gud, så fort jag säger någonting om vad jag ska skriva så trasslar jag alltid in mig så fruktansvärt i mina egna konstiga tankar och fantasier. Men det är ju någonting med den här erfarenheten av att få barn som liksom pockar på att artikuleras på något vis. Och eftersom gästabudet inte är en mammapodd så ska jag inte göra det
eller
nu. Men ja, kanske blir någon liten text. Vi får se.
Det ser vi mycket fram emot. Är du färdig med Freud, Mikaela, eller har han mer att säga?
Nej, men jag tänkte att jag ville fråga er, och kanske framförallt er två som är författare. För Freud menar ju då att alla skriver sin egen familjeroman i huvudet på något sätt och att man har med sig genom livet de här fantasierna eller vad man ska kalla dem och att det på något sätt formar den framåt. Om jag inte har missförstått den här texten. Och då tänkte jag att jag ville fråga er hur mycket familjeroman är det i era romaner?
Alltså jag har nog alltid haft en känsla av förvåning när man stöter på de här barndomsberättelserna och liksom memoarromanerna och så hos författare. Att de verkar vara så vitt spridda. Att nästan alla stora författare verkar ha gjort upp med sin familj och sin bakgrund och sin liksom... Jag kan inte tänka mig särskilt många saker som skulle vara mer oinspirerande än min uppväxt i ett litet liksom radhusområde i mellersta Norrland.
Men jag tänkte de fantasierna som formades i det lilla radhusområdet i Norrland, så inte
just
den faktiskt...
inte verkligheten utan precis. Det som pågick inombords,
ja.
Den blivande författaren.
Ja, inte familjen utan familjeromanen.
Så då om jag svarar dig att de fantasierna handlade inte om mina föräldrar, då kommer du nicka så här överlägset och säga att då har du nog trängt bort dem. Eller du förstår inte på vilket sätt de faktiskt handlar om dina föräldrar.
Nej, men det är klart att din tankeverksamhet måste ha formats av allt som omgav dig.
Ja, men det var ju inte bara mina föräldrar. Alltså, vilket barn, ja, kanske Helena Granströms barn, men vilka andra barn omges bara av deras föräldrar när de växer upp?
Det får lägga till att det har varit en artikel idag i Svenska Dagbladet om Helena Granströms moderskap. Det, därav denna kommentar.
Dess närvaro i våra liv.
Ja, men jag fick följande association till din fråga, Michaela, som var så här, när mina syskon... Jag har 6 yngre syskon. Jag är äldst av 7. Och när...
Wow.
Ja, verkligen. Jag har liksom alltid... Det är något sånt konstigt sagoboksantal. Mm. Och nu då när jag själv har 1 barn så börjar jag mer och mer känna, herregud, 7 är väldigt många. Och när de här 6 syskonen då har läst Samlade verk, vilket de har gjort, så har de liksom utropat så här... Men gud vad likt, eller de har liksom tyckt sig känna igen massa olika saker. Liksom teman eller gestalter eller platser och sådär. Och det har förvånat mig, för jag tyckte att jag hade skrivit en jättepåhittad bok. Som ju verkligen inte alls har med min faktiska uppväxt i den lilla orten Hyssna. Med de här 6 yngre syskonen och en... pappa som jobbar i ventilationsbranschen och en morsa som är hemmafru att göra. Men på något vis så har liksom något letat sig in där ändå som de liksom kände igen som hemmahörande hos vår familj på något vis. Och det tänker jag måste vara relaterat till liksom det här familjeromanen, alltså de berättelser eller liksom scener eller teman som är liksom kanske också inte bara närvarande hos mig utan liksom vårt lilla syskonkollektiv liksom.
Men var det några specifika saker de pekade på? Kunde du då känna igen dem som varande familjära?
Jag vill inte hänga ut min släkt för mycket nu när jag har ansträngt mig så för att inte skriva om dem. Men alltså, vissa saker som jag själv har liksom tänkt är liksom väldigt, inte i detalj hämtade, men liksom mer eller mindre. Det var liksom inte det som de fokuserade på. En stökig vind till exempel. Och så, det skete mig. Det blir liksom meningslöst att ta massa exempel. Men jag märker också att jag värjer mig vilt för frågan om det självbiografiska. Jag vill liksom inte vara där.
Och ändå var det du själv som tog upp det.
Ja.
Så fascinerande.
Så dubbelt, ja.
Jag skulle säga att det är dags att övergå till det första exemplet.
Ja, jag ska då prata om någon som verkligen inte värjer sig för det självbiografiska, varken som fantasi eller fakta. Och det är ju då kanske världens genom tiderna största regissör, Ingmar Bergman.
Det här tycker jag var en intressant... Jag visste inte att du hade så varmt relation till Bergman, vad glad jag blir.
Nej, men det har jag nog inte personligen, men jag tycker att det är objektivt sant.
Jag kan berätta mina fördomar här när Rebecca... berättade om den här podden, så tänkte jag, okej, Michaela kommer välja Kung Oidipus, Lyra kommer välja någon samtida mammabok och Lydia kommer att kanske välja kejsaren av Portugalien eller något sånt.
Ja, det var
bra.
Inte för att spoila.
Jag känner mig djupt.
Jag ångrar att jag inte valde Hamlet när du nämnde det innan.
Den är ju en dänga. Men åter till mitt extremt okaraktäristiska exempel. Jag, så som varande mycket mer än en ung skrivande tjej. Faktiskt inte längre ung, utan numera själv förälder.
Jag tycker alltid vi talar om hur mångsidig du är. Att du har varit med i Miljöpartiet och Forum Flicka. Och...
Kan inte påtalas nog, Michaela. Vilken fascinerande människa jag är. Eftersom jag inte skriver om det tillräckligt mycket i mina böcker så måste det ju komma fram här. Nej, men har ni sett serien Den goda viljan?
Nej.
Nej.
Jag har inte sett serien, jag har läst boken som jag älskar.
Ja, nej, jag har faktiskt inte heller sett serien. Eller läst boken.
Det är ju helt sjukt, för det kan vara bland den bästa tv-dramatik som har gjorts på svenska, skulle jag säga.
Det finns bara på ett arkiv, eller hur?
Ja, precis. Nu är inte Victor här, så nu pratar jag i idel superlativer för att fylla ut tomrummet. Men den är helt otrolig.
Är den bättre än Senare ur ett äktenskap?
Ja. Men stark tvåa där som du tog upp. Nej, men den är regisserad av Bille August. Den är då skriven, det här manuset eller romanen, det är något slags mellanting, av Bergman sent i livet. Så börjar han liksom fantisera om hur det var när hans föräldrar träffades. I miniserien så spelas hans mamma av Pernilla August och hans pappa av Samuel Fröler. Och då skulle jag först bara vilja fråga er, vilka tror ni skulle spela era föräldrar i en miniserie om deras liv innan ni föddes?
Det skulle ju behöva två unga. Mina föräldrar var väldigt unga när jag föddes. 22 och 25. Gud vad svårt.
Ja, jättesvårt. Jag har aldrig tänkt tanken.
Den öppnar, det var som att öppna en helt ny dörr i hjärnan. Den frågan. Jag har aldrig någonsin tänkt på detta.
Jag tycker också själv att det är en otroligt svår fråga att svara på, men just därför tycker jag att den är så intressant. För att för Bergman kändes det uppenbarligen som friktionsfritt att gå in i den här typen av fantiserande om sina föräldrar.
Ja, men jag kan ju tänka mig vilken typ, alltså att min mamma måste ju vara någon så här blond komedien.
Typ Sissela Kyle-style eller?
Nej, det är inte rätt utseende.
Maria Bonnevier fast rolig.
Är hon ens blond? Hon har för lugn energi. Det måste vara liksom... Ja, jag vet inte.
Ja, hon är lite lugn och lite...
Nej, det var för svårt.
Mm. Ja. Det kanske blir en bok av den frågan. Vi får se.
Spännande, Lydia. Det kan ju höras igen om 10 år.
20. Jag måste skriva klart den befintliga först. Om jag får be. Plus att jag tror också att det är... Jag föreställer mig att det är lätt och göra det. Du sa att Bergman var ganska till åren kommen.
Stämmer.
När han tog sig an detta projekt. Jag tänker att det är lite lättare att göra när föräldrarna inte längre vandrar ibland oss. När de är liksom på säkert avstånd.
Eller lyssna på ens podcast.
Exakt.
Att han skrev det här innan de gick bort. Men de var båda väldigt, väldigt, väldigt gamla. Som jag förstod det. För han höll något litet tal innan... miniserien som också klipptes ner till film och faktiskt vann Guldpalmen i Cannes. Kanske inte en total skräll vid det laget, men då höll han ett litet tal innan där han pratade om hur han fick liksom gåvan av att intressera sig på nytt för deras liv medan de ännu var i livet, delvis tack vare det här skrivprojektet.
Jag tror jag ville att Josefin Bornbusch skulle spela min mamma.
Ett tydligt och definitivt svar från Michaela. Rebecca, har du någon casting till dina föräldrar?
Jag började tänka på det, men jag kände att jag inte vågade tänka den tanken fullt ut. I och med att jag nu har den här vetskapen om att de lyssnar på podden, så har det liksom lagt ett så hämmande filter över min förmåga att tala ärligt om min familj. Så jag passar på det. Men med jättevackra och karismatiska skådespelare.
Malte?
Nej, jag funderar. Alltså, jag,
din pappa, jag, känner jag, att där behöver man en riktig karaktärsskådespelare.
Ja, säg kanske Tom Waits eller Serge Gainsbourg eller något.
Serge Gainsbourg. Ja.
Och så kan Anna-Karina kan vara min mamma.
Underbart.
Ja, nej, jag vet inte. Jag tror inte det var någon bra casting. Men,
det är fortfarande, alltså, förhandlingar pågår ännu om filmen om ditt liv, så du kan inte heller uttala dig för mycket om juridiska skäl och processen.
Precis.
Den här underbara boken, Den goda viljan, den är ju i mångt och mycket ett manuskript. Det är dialog som är liksom skrivet i dialogform, men det är långa prosastycken, men som är beskrivande i likhet med scenanvisningar. Bara att Bergman beskriver men hur ljus faller hela tiden. När jag läste den här romanen eller boken så kände jag att jag aldrig någonsin har tänkt på hur jag beskriver ljus i mina egna böcker. Att det har varit som en dimension av livet som jag bara varit helt ouppmärksam på. Men det är ju naturligtvis inte Bergman. Men då och då så skiljer sig boken ganska radikalt från serien genom att Bergman kliver in och kommenterar på själva skildringens verklighetsgrad eller hur det har varit att skriva den eller sådär. Och det kan låta ungefär så att han liksom, det här är som att fylla i min barndoms liksom streckgubbar i såna här, ni vet, pysselhäften där man skulle dra streck mellan olika siffror och så blev det ett ansikte typ. Att han har liksom brev och bilder och lite muntliga återgivningar att utgå ifrån när han då fantiserar om hur det var när hans föräldrar träffades och hur de första 10 åren av deras liv ihop såg ut och fram till att han föddes. Så boken börjar när de träffas och slutar när Ingmar Bergman ligger i magen. Men han har liksom kastat om vissa saker. Till exempel så kallar han sin mamma, som egentligen hette Karin, för Anna, som hennes mamma egentligen hette. Och sin pappa, som egentligen heter Erik, för Henrik, och väljer istället att kalla sin egen f***.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Farfar för Erik, som egentligen hette Henrik. Ja, ni hörde, det är väldigt rörigt. Men av någon anledning har han liksom tagit sina föräldrars namn från deras föräldrar. För att kunna skapa den distans som är nödvändig för att han ska kunna föreställa sig dem som unga. Så Henrik och Anna handlar den här berättelsen om. Och Henrik är... Han ska bli präst och han är från fattiga förhållanden och han blir jättekär i Anna som är från en finare familj och de vill liksom, den familjen motarbetar deras förlovning och sådär. Men den scenen jag tänkte läsa nu utspelar sig på sommaren, första sommaren de har tillsammans, när Henrik och Anna och Annas bror Ernst beger sig ut på en utflykt till ett fäbohus från sommarhuset där hela familjen Åkerblom, som är Annas familj, håller till. Då man installerat sig förklarar Ernst att han tänker ta sig upp i skogen för att fiska foreller och frågar för formens skull om någon vill göra honom sällskap. Varken Anna eller Henrik förefaller hågade. Ernst säger att det förstår han så väl, men tillägger att han tänker vara tillbaka vid middagstid och att då ska de äta nyfiskat. Så säger han farväl, lägger sitt långa medspö på axeln och försvinner uppåt berget. Anna och Henrik är lämnade åt sig själva och varandra. Tystnadens spänning slår samman omkring dem. Den är öronbedövande och förvirrande och trots allt oplanerad. De börjar kyssas på väg mot kärnan där de tänker bese näckrosorna. De vänder tillbaka till huset och låser om sig och fortsätter att kyssa varandra. Nej, säger Anna, vi kan inte vara tillsammans. Det är omöjligt, Henrik. Jag blöder. så fortsätter de att kyssas och får av sig en del kläder. De strandar på en säng med ett överkast grovt som nålfilt, det är knappast till hinders. Så blir plötsligt ganska mycket blod, tämligen överallt. Anna säger att det gör ont, var försiktig, det gör ont. Sedan glömmer hon att det gör ont, eller det gör inte ont längre. Hon bryr sig inte om att det tycks vara blod överallt och pulsen på Henriks hals bultar mot hennes läppar. Hon snorar och skrattar och håller honom fast. På några ögonblick är detta förfluten tid, men avgörande. Det är så mycket som blir avgörande när man försöker granska ett skeende i efterhand och kan läsa facit. Ett skeende som dessutom består av några få planlöst kringflytande skärvor. Det gäller att komplettera med förstånd och eventuell ingivelse. Någon gång kan jag höra deras röster, men mycket svagt. De uppmuntrar mig eller säger avvisande att så där var det ju inte alls. Så där gick det verkligen inte till. Angående den ovan relaterade episoden har jag inte hört någon kommentar, vare sig i den ena eller andra riktningen. Jag minns att mor sa en gång, jo då, vi gjorde en cykeltur upp till förbordarna vid Bäsna. Då vi kom fram fortsatte Ernst, han skulle fiska forell. När han kom tillbaka visade han upp en fet ål. Jag vägrade att döda den så vi släppte ut den i duvkärn och så att vi stekt fläsk och potatis till middag. Det kommer jag ihåg. Nu sitter de på den isbrutna bryggan med skurborste och grönsåpa. De skrubbar det gamla sängöverkastet som endast motvilligt ger ifrån sig blodet. Mikaela ser helt förskräckt ut.
Ja, men jag tycker de här detaljerna med att hon hade menstruation och det, han har tänkt för mycket på detta.
Jag var väldigt tagen. Jag satt så här och jag såg allt väldigt tydligt framför mig som om det vore en film.
Har man också sett miniserien så blir allt extremt visuellt i läsningen. Det var verkligen inget hinder jag såg den före jag läste boken. Men jag tycker att det här är så otroligt märkligt. Alltså bara att föreställa sig första gången ens föräldrar hade sex.
Precis.
Mm. Och det är och så det sen att liksom lägga på en menstruation. Ja. Och liksom, varför gör han det här?
Men varför säger hon att hon har ont? Är hon oskuld innan? Eller
det är det också hans? Säger att hon har ont? Eller... Säger
hon säger att det gör ont.
Ja.
Ja, hon är ju naturligtvis oskuld. Men okay. Det behöver inte betyda att det gör ont. Det är ju...
Först tänkte jag att han hade fantiserat ihop det också. Och tyckte det var ännu värre.
Eller Bergman tänker att hans mamma måste ha varit oskuld.
Ja. Men hon var 20 och skulle gifta sig med en präst.
Så det är sannolikt, får man ändå säga.
Vad fan vet jag?
Men liksom. Vad vet man? Ja, det är något...
Men sen finns ju hans senare film Enskilda samtal bygger ju på kretsar kring att då Anna har nästan påbörjat otrohetsaffär, men det är längre fram i deras äktenskap, så hon var inte helt fläckfri i hans föreställningsförmåga.
Det är ju precis i linje med vad Freud skriver. Men jag tänker på något som jag tror Kafka skriver i någon av sina dagböcker, så skriver han något om att de som läser honom kan inte förstå vilken njutning han känner när K dör på slutet i processen. För då är det också han själv som dör. Att det är så njutning för honom att skriva det, för att det man skriver det lever man också.
Och var består njutningen?
Ja, men han hade väl någon slags dödsönskan. Han var ju
mådde inte så bra.
Ganska missmodig till och från i dagböckerna framförallt. Och då tänker jag att skriva så här om sina föräldrar, det är ju också i någon mån att leva det, tänker jag i alla fall.
Heidelberg?
Jag tänker att i fiktion så måste ju ändå figurerna lösgöra sig från de biografiska personerna ganska omedelbart. Så jag kan ändå verkligen förstå att man kan skriva det här om sina föräldrar, för att även om det av litterära tekniska skäl är liksom ett väldigt uttryckt anspråk, och jag förstår att det är liksom det han försöker, det bör man försöka göra, han försöker täcka sig in i sina föräldrar, men jag tänker att de här Anna och Henrik heter de, va, att de är så mycket, de blir så, som fiktiva gestalter, så pass mycket självständiga personer att jag förstår att det kanske inte känns oanständigt eller besvärligt för Bergman att tänka på att mamma menstruerar, för att det är inte mamma, även om det liksom formen kräver att det är mamma, så är det ändå.
Men också kanske, jag menar att det blir en utmaning om man nu har bestämt sig för att göra det här, att liksom rekonstruera sina föräldrar, så måste han göra det på ett så extremt sätt som möjligt. Och jag menar, han har väl också läst Freud. Det är väl ett problem med alla författare efter Freud känner ju till Freud, så att ja. Han vill bjuda på lite Freudiana.
Det är ändå inte så extremt som möjligt, det får man säga.
Nej, och det här är nog en av de mest extrema scenerna. Sen är det en hel del liksom äktenskaplig missämja också, naturligtvis. Men jag menar, ja, det är inte så distanserat heller, för det finns ju ett litet onämnt foster i hennes mage i de sista 100 sidorna som är författaren själv. Och jag vet inte, jag blev ändå lite skakad när jag läste den här boken, som jag tycker är faktiskt helt storartad. Jag var helt bergtagen av den här boken, men för att han lyckas göra dem till levande gestalter. Och det känns inte som det är någonting som är konstruerat för att uppfylla hans egna psykologiska behov. Men varifrån kommer den här driften? Alltså, för mig är det här så djupt främmande. Sen kanske jag sitter här om 60 år och har skrivit Den goda viljan 2. Mycket mer medioker version, men ändå.
Hoppas hitta på en bättre titel. Det har ändå något, Den goda viljan 2. Alltså, det som jag tänkte på med det här är att så här, att Bergman skriver detta kan man ju verkligen på något vis förstå, att han vill liksom förstå sina föräldrars möte och deras historia och de omständigheter som han själv blev till i. Men varför göra dem till de här semi-fiktiva / verkliga gestalterna? Varför inte gå hela vägen och göra dem till fiktion? Liksom, varför hålla sig så pass när han står som ena benet i verkligheten och den andra i sina fantasier?
Man kan ju lätt få det intrycket från det här stycket jag läste, för det är ju en av de få passager där han kommenterar på själva skapandeprocessen och själva sin egen föreställning av. Jag tror att det är för att han själv på något plan ändå blir så pass generad av den här scenen. Men annars fungerar den ju som manuskript, och berättaren är i stort sett en fluga på väggen.
Mm.
Så att det är ju verkligen, och det är ju filmatiseringen som är huvudgrejen, för det är ändå Bergman vi pratar om. Det är inte texten som är det viktiga för honom, och där är det ju verkligen fullblodsfiktion. Men det här kommer ju också efter att han har skrivit Laterna Magica, som är hans självbiografi som börjar med att han föds. Och den är ju också delvis fabulerad, trots att han skriver om sig själv. Till exempel så hittar han på att han hade spanska sjukan när han föddes, vilket han i själva verket inte hade. Och så där. Det är så boken öppnar.
Den har jag läst och den är väldigt, väldigt bra, tycker jag.
Ja, men jag har lyssnat på den faktiskt. Jag har lyssnat på den som radioföljetong i P1. Mm. Underbart. Mm. Och det är så, ja, man kan ju tänka sig att liksom skrivandet av den boken liksom öppnade upp för den här. Mm. Men jag kan inte komma runt det här med åldern, liksom ålderns närvaro i hans skrivprocess på något sätt. Alltså, det känns så svårt att tänka sig att man skulle kunna skriva den här typen av... Nu måste jag avbryta mig själv här. Det är ju väldigt många människor idag som skriver självbiografiskt och kretsar runt sina egna liv, fast de är typ 25. Jag vet inte själv om jag skulle rekommendera någon att göra det. Jag tror det blir bättre om man kanske väntar lite grann, som Bergman gjorde.
Jag tror inte nödvändigtvis att ens egna erfarenheter är som ett fint vin som blir bättre med åren. Alltså, jag menar, allt man har att skriva om utgår ju ändå från egna erfarenheter. För att det är det enda material man har av livet. Liksom. Alltså, fantasier är ju också erfarenheter.
Mm.
Men Bergman skriver ju det här, han sätter ju punkt 93. Och då är han väl, om jag inte misstar mig, typ 75. Så han är verkligen till åren. Och jag förstår inte hur man kan ha en sån här klarhet och skärpa som 75-åring. Eller överhuvudtaget egentligen. Men
om jag ska psykologisera lite, vilket jag i och för sig inte tycker om att göra, så tänker jag att vid det laget har ju Bergman ett antal misslyckade försök att bilda familj bakom sig. Och då tycker jag inte det är så konstigt att man blir upptagen av sina föräldrar och vad det var de gjorde och hur de fick det att fungera. Eller hur de fick det att inte fungera.
Rebecka, vad tänker du?
Jag vill framförallt bara säga att jag lärde mig häromdagen att Rubina Pourmokhtaris memoar kom när hon var 21 år gammal. Jag har inte läst...
Har du läst den?
Nej, jag känner att inget större behov av att ha med henne att göra mer än vad man är liksom tvungen som svensk medborgare. Men jag skulle gärna se att någon jag kände läste dem och kunde redogöra för dem på ett underhållande sätt för mig. För det, en del av mig är ändå nyfiken. Chicken Nuggets på krita heter de. Det är rea nu, såg jag. På den. 149 kronor inbunden.
Men jag måste bara invända, Rebecka, att de kom när hon var 27, inte 21.
Jaha. Ja,
förändrar allting.
Det förändrar allting. Okej, men då tar jag tillbaka allting. Då, förutom då att jag vill att någon ska läsa dem åt mig som en sån här, som liksom svensk inläsningstjänst typ. Att någon ska gärna berätta för mig om Rubina Pourmokhtaris memoar. Men jag tänkte att det kanske är dags att gå över till mitt exempel.
Okej då, okay. Nu när du frågar så snällt och vi vet att dina föräldrar lyssnar så måste vi ju bete oss någorlunda väl mot dig.
Exakt. Nej, men annars får ni med dem att göra. Och mina föräldrar är självklart, skulle aldrig göra en flugga för när någonsin. Men bara så att ni vet, någon som däremot skulle det. Nej, men jag hade lite problem, eller jag kom på jättemånga, när vi började prata om det här temat så kom jag på väldigt många exempel som jag tyckte var ganska roliga. Men sen så bleknade alla dem när jag till slut landade vid mitt, det exempel som det faktiskt blev. Och att det blev det här exemplet har bland annat att göra med att Expressens kulturchef Victor Malm fick barn alldeles nyligen. Grattis till honom. Och då tipsade jag honom om den bok som jag alltid tipsar nyblivna fäder om. Och som jag också har gett till en del nyblivna fäder, däribland vår vän Agri Ismail. Som också är känd från podden. Och den boken är då John Stuart Mills självbiografi. Den heter Autobiography på engelska, på svenska. Översättning från 1961, Mitt liv. John Stuart Mill var då en brittisk, en engelsk filosof, politisk teoretiker och politiker. Född 1806. Jag har inte läst hans politiska skrifter till skillnad från Malte. Men jag vet att han, så mycket har jag fått mig till livs, att han var liberal, en tidig feminist och utilitarist i Benthams anda lite grann. Och det förstår man också mycket väl.
Låter precis som Rubina Pourmokhtari.
Det är väldigt likt.
Ja, kanske inte riktigt, men ja. Alltså, det är oerhört sympatiskt alltihop. Alltså, Mills politiska filosofi. Den är oerhört sympatisk och den är, det är bara det att allting är liksom idag, givet allt som ändrats sedan Mills 1800-tal, så är allting orimligt.
Och det där kan vi kanske bråka om någon annan gång, Malte, men jag undrar hur gammal han var. Var han äldre eller yngre än Romina, mer specifikt?
Det vet du, Rebecka säkert mer.
Han var betydligt äldre. Han skrev... Han började på de här memoarerna 1860 när han var 55 år gammal ungefär, och skrev färdigt dem 1870. Detta var då 3 år innan hans död. Så det var inte meningen att det skulle vara mot livets slutskede, tror jag, men det blev det i vilket fall som helst. Likväl så var han då liksom, ja, han var äldre än Romina. Och det som är så otroligt egendomligt med John Stuart Mills uppväxt och därmed också John Stuart Mills självbiografi är hans, alltså, och det dominerar, jag tänkte säga hans dominerande pappa, men dominerande räcker liksom inte till för att beskriva James Mills inflytande på sonen John Stuart Mill. Ni kommer liksom förstå varför jag säger så. För den här pappan, han är också någon form av politisk teoretiker och tänkare. När sonen föds är han verksam i London, så är han, pappan, verksam som författare på i princip heltid, och hans storverk heter The History of British India, och den var liksom väldigt populär under hans livstid som jag har förstått, men tydligen är det så att den inte har åldrats väl. Jag läste på Wikipedia enligt en historiker som citeras där att den här boken beskrivs som the single most important source of British Indophobia. För det, bland annat så hade den här pappan då aldrig varit i Indien. Han talade heller inga som helst indiska språk. Men han menade att detta var en fördel när han skulle närma sig detta ämnet. För det skärpte hans objektivitet. Och det här självförtroendet som pappa Mill har gör också att han bestämmer sig för att han ska utforma sonens uppfostran och framförallt utbildning helt och hållet själv. Så John Stuart Mill isolerar sig tidig ålder från alla jämnåriga barn. Han går inte i skolan och han ska liksom helst inte ha någon kontakt med andra barn. Förutom att han då ska själv agera som lärare åt sina syskon. Och när pappan står helt och hållet för hans utbildning. Och han börjar då, ja, jag läser lite här från Mill. Jag har inget minne av vid vilken tid jag började lära mig grekiska. Man har sagt att jag var 3 år gammal. Mitt tidigaste minne av saken är när jag memorerade vad min far kallade glosor. Det vill säga listor på vanliga grekiska ord med deras engelska betydelse. Som han skrev ut åt mig kort. Av grammatik lärde jag mig ända några år senare inte mer än substantivets och verbens böjningar. Utan efter en gloskurs övergick jag genast till översättning. Och jag har ett svagt minne av att jag gick igenom Aesopos fabler, den första grekiska bok jag läste. Anabasis, som jag kommer ihåg bättre, var den andra. Jag lärde mig inget latin förrän mitt 8:e år. Vid det laget hade jag under min fars vägledning läst ett antal grekiska prosaförfattare. Bland vilka jag minns att hela Herodotos och Xenofons Cykopaida och Memorabilia Socrates ingick. En del av Diogenes Laertios levnadsteckningar över filosofer, Lucianos delvis och av Isokrates ad Demonicum och ad Nicolem. Jag läste också 1813 var han 7 år gammal, vill jag tillfoga, Platons 6 första dialoger i den gängse ordningsföljden, från Heptyfron till och med till Aetetos. Den sistnämnda dialogen skulle, enligt vad jag tillåter mig anse, hellre ha bort utelämnat. Eftersom det var fullständigt omöjligt att jag skulle kunna förstå den. Men i all sin undervisning fordrade min far av mig inte bara det yttersta jag förmådde, utan också mycket som jag omöjligen kunde ha förstått. Det enda ämne utom grekiska som jag under denna del av min barndom läste läxmässigt var aritmetik. Även i detta undervisade jag min far, för det han ska gärna återberätta allting för pappan. Det ska för absolut inte vara något sånt dött plugg, utan pappan fordrar att John Stuart Mill, 5 år gammal, ska kunna redogöra för det exakta händelseförloppet och grammatiken i Xenofons Anabasis och sådär liksom. Även i detta undervisade mig min far. Det var vårt kvällsarbete. Och jag minns väl hur obehagligt det var. Men lektionerna var bara en del av den dagliga undervisning jag fick. En stor del bestod av de böcker som jag läste på egen hand och i min fars föreläsningar för mig. Huvudsakligen under våra promenader. Pappa Mill tvingar också John Stuart Mill att lära sig skriva vers.
Bra tycker jag.
Ja, absolut. Det är liksom, tvinga var kanske för hårt uttryckt. För det är väl liksom, han uppmuntrar starkt John Stuart Mill att lära sig något så trevligt som att skriva vers. Vid 12 års ålder börjar de studera Aristoteles lite mer intensivt. De läser avhandlingar på latin om den skolastiska logiken. Och han studerar också mycket noggrant sin fars egna skrifter, naturligtvis, en stor källa till visdom. I synnerhet gäller det då den här Indien-boken åt vilken han som 11-åring läser korrektur inför att den ska publiceras. Vi har också lite grann, jag vill ge ännu lite närmare inblick i hans pensum här, tänkte jag.
Vad härligt det låter ändå att vara förälder till John Stuart Mill. Vilket intellektuellt utbyte från sitt barn.
Otroligt stimulerande.
Skönt att ha någon som kan korrläsa ens grejer. Liksom. Jag tänker att det är väl kanske då bara 10 år bort för mig.
10 år tycker jag.
Och då har jag 2 dessutom.
Om du undervisar.
Men var är modern i detta? Undrar jag.
Mycket bra fråga.
Modern är, hon nämns inte med ett ord i hela den här självbiografin. Hon är totalt frånvarande. De latinska böcker som jag minns att jag läste från mitt 8:e till mitt 12:e år var Vergilius Bucolica och de 6 första böckerna av Eneiden. Hela Horatius, utom epoderna, Phaedros fabler, Livius 5 första böcker, var till jag av kärlek till ämnet frivilligt på min lediga tid lade återstod på första dekaden. hela Sallustius, en betydande del av Ovidius metamorfoser. Några skådespel av Terentius, 2 eller 3 böcker av Lucretius, flera av Ciceros tal och av hans skrifter om vältaligheten. Även hans brev till Atticus, varvid min far gjorde sig besväret att för min räkning från franskan översätta de historiska förklaringarna i min gås kommentarer. På grekiska läste jag Iliaden och Odysseen tvärs igenom, 1 eller 2 skådespel av Sofokles, Euripides och Aristofanes, fastän jag hade föga utbyte av detta. Hela Tukydides, Xenofons Helenika, en stor del av Demosthenes, Aeschines och Lysias, Theokritos, Anakreon, en del av antologin, lite Dionysos, flera böcker Polybios och slutligen Aristoteles retorik. Eftersom den var den första medvetet vetenskapliga avhandling om något moralfilosofiskt eller psykologiskt ämne som jag hade läst. Och eftersom den innehöll många av de förnämsta iakttagelser som under forntiden gjorts beträffande den mänskliga natur. Och så vidare och så vidare. Jag ska säga om den här biografin att det är en av de roligaste böcker jag har läst på liksom ett helt omedvetet plan. För det är ofta den här ganska torra, rabblande stilen och man har en stark känsla av att John Stuart Mill liksom fortfarande är pappans trollkrets väldigt mycket. För det sägs föga onda saker om honom trots ändå. Alltså det sägs liksom vid ett tillfälle att hans största moraliska fel var att han saknade ömhet gentemot sina barn. Något man ju liksom förstår av allt det här. Men i övrigt så är det ändå, alltså, han är väldigt liksom nöjd med den här utbildningen och väldigt stolt över allt som pappan har gjort för honom ändå. Alltså det är, han upplever det som en gåva. Liksom.
Ja, men det är en ganska gedigen utbildning ändå.
Det får man verkligen säga.
Jag tycker det är helt sjukt. Alltså, hur minns han alla de här titlarna? Jag har ingen aning om vad jag läste typ när jag var 23. Ännu mindre när jag var 5.
Liksom. Men det är för att du inte är uppfostrad av James Mill. Om du hade varit.
Säger om min pappa, Lydia.
Så hade du kunnat rappla. Och dessutom läste grekiskt original.
Jag läste Astrid Lindgrens samlade verk i turordning. Emil på Lönneberga. Pippi. Min första tanke när du rabblade upp allt det här, det är att det är väldigt många barnförbjudna scener i de här texterna. Censurerades de?
Det kan jag överhuvudtaget inte tänka mig.
Det var, alltså, det var ju, jag läste ju inte hela Ovidius metamorfoser utan bara större delen av den.
Det är för sig helt sant.
Men det kanske var en del av bildningen där. Tidig introduktion till livets fakta.
Det var så han blev så sexualliberal som han blev sen i det. Vi förstår allt nu.
Men sen så vill jag bara tillfoga att man kan tro att John Stuart Mill då blev högfärdig av det här. Eftersom han var så mycket duktigare än andra barn. Men i och med att han inte träffade några andra barn så visste han inte det. Och han skriver då...
Hade han några syskon?
Han hade syskon, ja. Och han började bli... Han fungerade som deras latinlärare i huvudsak. Jag tror inte att de hade så mycket utbyte... liksom utöver de filologiska studierna som det framstår här åtminstone. Det också, verkar också som att pappan liksom aldrig berömde John Stuart Mill. Jag ska läsa lite hur de beskriver själva pedagogiken här. En av de avigsidor som lättast kommer att vidlåta varje form av tidigt och dagarlagd duktighet och som ofta förstör de löften den ger för framtiden skyddade min far mig mycket omsorgsfullt från. Jag menar inbilskhet. Med yttersta vaksamhet höll han mig borta från att få höra mig själv berömma sig. Eller från att göra för mig själv smickrande jämförelser med andra. Av hans egen samvaro med mig kunde jag inte få annat än en mycket ödmjuk uppfattning om mig själv. Och de jämförelsenormer han alltid höll framför mig var inte vad andra gjorde. Utan vad en människa borde och kunde göra. Han lyckades fullkomligt bevara mig från de inflytelser som han så starkt fruktade. Jag var inte alls medveten om att mina studieresultat var något ovanligt i min ålder. Om jag händelsevis fick min uppmärksamhet fästad på att någon annan pojke visste mindre än jag, vilket hände mindre ofta än man skulle kunna tro, drog jag slutsatsen inte att jag visste mycket, utan att han av en eller annan anledning visste föga eller att hans kunskaper var av ett annat slag än mina. Det föll mig aldrig in att säga till mig själv, jag är eller kan göra det och det. Jag uppskattade inte mig själv, vare sig högt eller lågt. Jag uppskattade mig själv överhuvudtaget inte. Om jag tänkte något om mig själv så var det att jag var ganska efterbliven i mina studier. Eftersom jag alltid fann mig vara det i jämförelse med vad min far förväntade sig av mig. Och så här håller det liksom på, kan man säga. Och den här har gjort liksom intryck på mig. Och jag tror framförallt att det intryck den har gjort på mig i den här boken är just... För det är just det här att han inte värderar sig själv. Lite grann så tycker jag att han också beskriver pappan. Alltså det är med tanke på liksom vilken ändå egendomlig och ovanlig uppfostringsmetod det här är. Så är det ju slående hur han överhuvudtaget inte liksom verkar tänka på det i... För idag så är man ju så van vid att självbiografin... Alltså den delen av barndomen, den används sen till att liksom förklara olika djupgående psykologiska problem. Traumat är ju på något sätt den moderna barndomsskildringens motor. Om ni förstår vad jag menar. Men här så finns liksom...
Det är Freud.
Ja, det är Freud. Det här är ju innan Freud.
Men förekommer någon annan form av misshandel än den rent filologiska?
Nej, det är bara filologisk misshandel. I övrigt är det ingenting. Pappan har liksom inte... Hans karaktär beskrivs inte så himla utförligt alltså, i övrigt. Jag tror att det helt enkelt var för att detta var i princip det enda de ägnade sig åt. Det fanns liksom inte så mycket annat att relatera till, tror jag, för honom.
Men säger han liksom inget om vad han tycker om sin pappa? Eller finns det några av de här liksom idag så vanliga... Vad ska man säga? Det är väldigt svårt att tänka sig en självbiografisk berättelse som är liksom på något vis neutral i fråga om föräldrarna. Som inte liksom har en berättelsemall för dem på något vis. Har han själv någon psykologisering av pappan till exempel? Eller är det liksom bara fakta sida upp och sida ner?
Jag ska nästan säga det, för när han beskriver pappans karaktär lite mer ingående så... är det också väldigt faktabaserat. Alltså det är liksom ganska konkreta redogörelser för pappans karaktär. Till exempel så här. Han ansåg att människolivet i bästa fall var av ganska ringa värde sedan ungdomens friskhet och den otillfredsställda vetgirigheten hade försvunnit. Han brukade ibland säga att om livet gjordes till vad det kunde vara genom goda samhällsinrättningar och god uppfostran skulle det vara värt att leva. Men han talade aldrig med något slags entusiasm ens om den möjligheten. Lidelsefulla känslor av alla slag och allt som hade sagts eller skrivit för att förhärliga dem, och dagar la han med det största förakt. Han betraktade dem som en form av galenskap. Intensiv var i hans mun ett uttryck för hånfullt ogillande.
Hur gammal är den här fadern? Hur mycket äldre är han?
Bra fråga, det har jag faktiskt inte tänkt på. Googla man det.
Och Rebecka, varför vill du ge den här boken till nyblivna fäder?
Dels för att jag vill att de inte ska tro att det är för tidigt att börja med grekiska vid 3 års ålder. Det kan uppenbarligen fungera mycket bra. Men jag tror också att lite grann förstärka deras självförtroende. Alltså för det, jag tänker att när man får barn så kommer man att ha många katastroftankar om vad man kan göra fel och hur det går och så vidare. Men riktigt så här kommer det inte vara. Men så får man säkert då inte heller John Stuart Mill som barn.
Nej, då tänker jag att det mesta ordnar sig ändå.
Exakt.
Det är dags för oss att ta en liten paus, kontemplera våra fäder, tänka mer på vilka som skulle ha spelat dem i ungdomen och tänka mer på vilka klassiska texter vi vill föra vidare till våra barn. På snart återhörande.
Vill du lyssna vidare på den andra delen av gästabudets avsnitt om föräldrar och få lite mer inspiration, incestskildringar och annat matnyttigt, gå då in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.